Välkommen till denna podcast från församlingen Livsglädje Landskrona. Du kommer att lyssna till en predikan inspelad från församlingens söndagsgudstjänst. Vi uppmuntrar dig att efter predikan stanna upp en stund för att fundera närmare på hur din vardag kan formas av Gud. Du kan få hjälp av frågor till eftertanke som du hittar på församlingens hemsida under fliken predikan. Så välkommen att ta del av vår gudstjänst.
Så idag fortsätter vi alltså vår serie gudstjänster utifrån orden om andens frukt som står i Galaterbrevet i 5:e kapitlet. Och dagens nyckelord är ordet glädje. Vad tänker du på när du hör ordet glädje förutom mig? Vad väcker glädje för tankar hos dig? En känsla av upprymdhet och tillfredsställelse är definitionen på ordet glädje enligt någon sån där ordlista. Skratt kanske vi tänker på när vi hör ordet glädje. Och så kanske vi tänker på att det finns olika sorters glädje. Skadeglädjen där vi skrattar åt andra. Glädje på andras bekostnad. När vi låter andra bli skämtet och orsaken till skratt. Eller så tänker vi kanske mycket på den där vackra glädjen av sammanhang, samspel. Att vara i ögonhöjd med varandra och ha roligt tillsammans. Att skratta ihop. Och vad väcker ordet glädje för motsatsord hos dig? Ja, men det första som kommer till mig är ju sorg. Om skratt är glädjen, glädjekännetecknet, så blir sorg och tårar de automatiska motsatsorden. Vi hör ju det när vi varit på vigslar, att älska varandra i nöd och lust, delas glädje och sorg med dig. Att livet har liksom bägge orden i sig. Eller hur? Både det som är glatt, det som är positivt, det som vi trivs med och det som är riktigt jobbigt och svårt. Och så funderar jag på vad är det som äter upp den där känslan av glädje och sammanhang i så fall? Och det där kan ju se väldigt olika ut för oss i våra liv. Jag tänker på några ord som oro till exempel, saknad och brist. När vi hamnar i läge där vi känner utsatthet på olika sätt, att här saknas det, det brister i oss och ibland oss och i vår närhet. Det vi oroar oss för, kanske på grund av konkreta fakta, men också för att vi målar upp framtidsscenarior där allt kommer att bli värre. Och oron kan ju vara på så många olika sätt hos oss i våra liv. Och när jag funderade inför den här predikan kring det där som äter upp vår glädje, så landade jag i ordet ensamhet. Och jag tänkte på den där ofrivilliga ensamheten som vi inte väljer själva när vi vill återhämta oss eller bara ta det lugnt eller njuta av vår egen tid med oss själva. Kanske läsa en bok eller ligga på en soffa eller gå en promenad på egen hand och samla ihop tankarna när vi har varit bland människor eller i aktivitet. Utan den där ensamheten som vi inte väljer, utan snarare beror på att vi blir bortvalda. Ensamhet kan ju ta sig uttryck i det där konkreta att vi saknar sociala relationer. Inte har så många punkter där vi känner samhörighet eller samstämmighet med andra. Några att dela livet. Det drabbar våra känslor. Att inte ha någon eller några vänner att dela livet med. Att ha de där förtroendefulla samtalen. Vilket kan innebära att jag deltar i sociala sammanhang men ändå bär på känslor av utanförskap och ensamhet. Ofrivilligt, inte valt. Kanske har du det så just nu eller i alla fall känner igen att så har det varit vissa perioder eller i vissa situationer, i vissa sammanhang. Under pandemin var vi ju alla med om att uppleva ofrivillig ensamhet på olika sätt. Att bli isolerade från andra människor där tystnaden inte var vald på egen hand utan blev vald åt oss. Påtvingad. Men vi kanske minns också, som jag gör under skoltiden, röster som tystnar när man kommer in i rummet, utanförskap, vända ryggar mot dig. Där du inte får vara med. Och kanske är du där nu. I den nationella folkhälsoenkäten 2022 så uppgav ungefär var fjärde person i Sverige att de besvärades av ensamhet och isolering. Det är många det. Den 16 februari 2024 så presenterade Kairos Future sin rapport kring läget i landet, tecken i tiden, utifrån 2023 års siffror. Och de konstaterar att allt fler svenskar upplever meningslöshet. 2003, 20 år tidigare, så var det ungefär 6% av svenskarna som hade svarat på deras undersökningar om att de upplevde meningslöshet med livet eller kände sig missnöjda med tillvaron. 2023 var siffran uppe i 40%. 2003 svarade 75% att de var rika på vänskapsrelationer. 2023 var det endast 45% som upplevde sig rika på nära relationer. 2003 sa 12% att de var ensamma. 2023 sa 32% samma sak. På frågan hur har du upplevt det de senaste 6 månaderna så såg man dramatiska ökningar från 2008 fram till 2023 av antalet människor som upplever sömnlöshet, ångest och trenden ökar dramatiskt från 2008 fram till våra dagar. Och kanske känner du dig igen dig i det. Eller har varit så under perioder. Eller är så just nu. Sömnlöshet, ångest, oro. Och så konstaterar ju myndigheter också, Folkhälsoinstitutet, konstaterar ju att ensamheten, inte valda ensamheten, påverkar hälsan långsiktigt hos oss människor. Den kroniska ensamheten skadar. Och regeringen påbörjar 2023 en 3-årig satsning för att bryta och förebygga just den här ofrivilliga ensamheten och isoleringen. Så glädje som andens frukt. Det som verkar känneteckna ordet glädje när vi läser Bibeln så är det inte egentligen de här sakerna som leder till att man skrattar tillsammans med vänner utan glädje blir ett ord som är någonting som hittar sin kraft utifrån mötet med Jesus. Att Gud bär våra liv och har gripit in i dem och gör att mitt liv kommer in på en plats där det där glädjebudet om Jesus förändrar mitt liv. Den här vissheten om att jag är ett Guds barn läggs som en grund i livet att leva utifrån. Andens frukt, glädje, blir ett kännetecken på att Jesus kommer oss nära. Och vi ska gå till en text nu i Apostlagärningarna 16 kapitlet. Och se vad den kanske har att säga oss. Så där i den här texten som vi ska läsa alldeles strax kommer vi möta Paulus. Och Paulus predikar ju trygg, utifrån förra veckan när han möter Jesus för första gången och får sitt liv förvandlat. När han är på väg till Damaskus för att mörda, för att kasta kristna i fängelse. Och han är uppfylld av hat, så överraskas han på vägen dit av Jesus. Och nu när vi går in i den här texten i det 16 kapitlet så har han utifrån den omvändelsen börjat resa runt och berätta om Jesus på nya platser. Och när han kommer till de här nya platserna så tas det där budskapet, glädjebudet om att Jesus kommer för att möta oss människor och förvandla våra liv. Det tas emot av en del människor på samma sätt som han tog emot en gång. Människor blir glada över tryggheten att börja tillhöra Jesus. Men det är inte alla som blir glada, utan evangeliet, glädjebudet, möter också extremt mycket motstånd. Och Paulus tillsammans med sitt resällskap blir ofta utsatta för hård förföljelse och motstånd. Han blir misshandlad flera gånger. De kastar sten på hans sällskap och han blir utsatt för stenkastning. Så händer det där på plats efter plats att Jesus och glädjebudet om vem han är blir en vattendelare. Och jag tror att det beror väldigt mycket på att när Jesus drabbar människors liv så kastar det om de ordningar som finns i samhället dittills. Maktförhållanden förändras. Människor upplever en frihet att börja uttrycka sig och leva som fria människor trots att de ingår vid den här tiden i ett system som är så där tydligt av underkastelse. Från kejsaren i Rom genom hans olika delegater utöver det romarriket som evangeliet nu rör sig. Ner på familjenivå där den fria pappan ansvarar för familjen och är den som bestämmer allting. Och därunder står hans fru, hans barn, slavarna som finns i familjen. Det är ett system. Och det systemet rubbas totalt av budskapet, glädjebudet om Jesus som gör dem fångna fria. Det bildas församlingar där människor börjar dela tron på lika villkor. Där slaven, kvinnan, barnen och männen möts som en kropp, en familj. Där inte bara en bestämmer över de andra utan där de tillsammans tar beslut. Lyssnar på varandra och lär sig om vem Jesus är tillsammans. Syskon, familj. Och nu när vi kommer till det 16 kapitlet så har Paulus och hans sällskap vandrat omkring under en period. Väldigt osäkra på var de ska ta vägen. De har predikat på lite olika platser, trevat sig fram och känt att nej, det är inte riktigt, det stämmer inte riktigt. Gud vill någonting annat. Gud verkar stoppa oss på plats efter plats. Och så har Paulus en syn mitt i natten. Nu kommer texten här. En makedonier står där framför honom och säger: kom över till Makedonien och hjälp oss. Och när han har sett den här synen så förstår de att det är dit de ska. Och de tar sig genast till Makedonien för att börja predika budskapet där. Och den här platsen ligger i Grekland. Det här är första gången evangeliet når fram till Europa. Och de kommer till staden Filippi. Och på sabbaten så går de ut till ett vattenställe, en liten bäck eller flod som rinner där. Och räknar med att här kommer de möta människor som tillber Gud. Judar som har samlats för sabbatsfirande. Och mycket riktigt så är det några människor som är där. Så de sätter sig bland några kvinnor och börjar berätta om vem Jesus är. Och en av dem, Lydia, hon kommer till tro på det här budskapet som de delar. Lydia, hon är en rik, välbeställd kvinna som har handlat med purpurtyger. Och nu så möter hon Gud i deras berättande. När hon lyssnade, står det i texten, öppnade hennes hjärta så att hon tog till sig det som Paulus sa. Hon och alla i hennes hus blev döpta och sedan bad hon oss: när ni nu har blivit övertygade om att jag tror på Herren, kom då och bo hos mig. Och hon gav sig inte. Så hon tar emot Gud. Det förvandlar hela hennes liv och det förvandlar också familjelivet. Och nu så är hon precis i det läget som du har varit eller är just nu. På den där platsen där Gud har övertygat om sin närvaro och vem han är genom Jesus Kristus. Och du har öppnat ditt liv utifrån dina tankar, utifrån dina känslor, utifrån dina erfarenheter. Och tagit emot honom och svarat ja till honom. Och dopet blir den där tecknet. Följ den på att visa, ja, jag har tagit emot dig Jesus. Och hon öppnar sitt hem. Gemenskap och närhet och relation med Jesus leder till gemenskap och relation med andra som delar den här tron. Tillsammans tror vi. Syskon, familj. Och den här böneplatsen, det blir liksom stället som den här första församlingen möts. Nya kommer till tro och församlingen börjar växa. Men det händer någonting ganska snart som ökar konflikterna. Och det är när en ung flicka som Bibeln beskriver att hon är uppfylld av en spådomsande som styr hennes liv. Och hennes ägare tjänar väldigt mycket pengar på den här unga slavflickan. Hon börjar följa efter Paulus och sällskapet och hela tiden så ropar hon bakom dem och säger: den här personerna är den högsta gudens tjänst. Lyssna på dem, de får kunna vägen till frälsning för er. Hon talar sant, men hennes rop följer dem hela dagarna ända. De kan inte röra sig genom stan utan att hon går bakom dem och skriker det här budskapet. Och till slut är det som att Paulus tappar tålamodet och vänder sig om och befaller den här makten att släppa taget om henne i Jesu Kristi namn. Förmodligen är det så här att den här unga flickan har haft någon form av träffsäkerhet när människor har kommit för att få råd utifrån det som var deras oro, deras ensamhet, deras smärta. När de undrade över vägen framåt och vad livet skulle innebära för dem så kom de till henne och hon uttalade framtidsförutsägelser. Vad som skulle hända och de förutsägelserna blev förmodligen sånt som band människor i hopplöshet istället för frihet. För att veta framtiden och tänka att den är förutbestämd leder inte till frihet. Utan till känslan av bundenhet att ingenting jag gör kommer kunna påverka det jag nu har hört. Och nu blir hon befriad, den unga flickan. Fri från sin plåga, fri från den plåga hon har lagt på andra människor genom sitt ord. Men hennes helande genererar inte glädje hos hennes ägare som förlorar sin inkomst utan hat. Och ägarna kommer och tar fast och drar igång ett upplopp runt Paulus och hans vänner. Och Paulus och en av medarbetarna Silas släpas inför domaren i staden, anklagas och i den här upphetsade folkmassan så tar de ställning mot Paulus och Silas. Och nu står det att domarna slet kläderna av dem och befallde att de skulle pryglas och de piskas upp med många rapp och så sätts de i fängelse. Och fångvaktaren får order om att hålla dem i säkert förvar. Så han sätter dem längst in i fängelset och låser fast deras ben i en stock. Och där, den här natten som följer, när de är plågade av smärtor så står det att de ber och sjunger lovsång. Och de andra fångarna hör på. Vad tänker du att de sjöng och bad om den där kvällen och natten igenom? Och vad hade du och jag i det läget sjungit och bett om? Ta oss härifrån. Tack Jesus för att du är närvarande i allt som händer och aldrig släpper taget om våra liv. Att du bär oss just nu. Bad om om välsignelse över dem som förföljde dem som Jesus hade lärt. I bönen och lovsången sker plötsligt under. Jorden drabbas av en jordbävning och fängelset skakas sönder och dörrarna springer upp och bojorna faller av dem. Och så står det att fångvaktaren vaknade och när han fick se att dörrarna i fängelset stod öppna tog han sitt svärd för att ta sitt liv. Eftersom han trodde att fångarna hade rymt. Men Paulus ropade högt, gör dig inte illa. Vi är kvar allihop. Då sa fångvaktaren till om ljus och sprang in och kastade sig skräckslagen ner inför Paulus och Silas. Så vi anar väl att de har bett också för sina förföljare. Och välsignat de människorna som sitter fångade tillsammans med dem i sin hopplöshet, men också fångvaktaren som sitter fången i sin hopplöshet. Som han nu kommer försöka göra slut på genom att ta sitt liv. Kan det vara så att Paulus erfarenhet av Guds kärlek, när Gud möter honom just som en av dem som han nyss har blivit misshandlad av. Han var ju där för en tid sedan själv. Han var de personerna, han var på väg upp till Damaskus för att fängsla kristna, misshandla dem och förstöra deras liv. Och nu är han på andra sidan av den person han själv en gång var, fylld av Guds kärlek genom Jesus Kristus. Och är det just den erfarenheten att de var jag som gör att han stannar kvar och förblir närvarande i situationen för att ge också dem samma möjlighet som han själv fått. Att möta Jesus och få sina liv förvandlade. Att han tillsammans med Silas inte flyr från platsen utan blir kvar. För att fångvaktaren, medfångarna, alla som lever utan hoppet i Jesus Kristus är värda möjligheten att göra samma erfarenhet som han själv har gjort. Fångvaktaren ropar ut där i cellen, vad ska jag göra för att bli räddad? Och de svarar tillsammans, tro på Herren Jesus så ska du bli räddad. Du och din familj. Alltså samma budskap som de har predikat för Lydia och andra kvinnor där nere vid bäcken för några dagar sedan. Och de förkunnar ordet om Herren för honom och alla i hans hus. Fångvaktaren tog genast hand om dem mitt i natten och tvättade såren efter piskrappen. Sedan döptes han själv med hela sin familj. Han tog dem med upp i sin bostad och lät duka ett bord. Och han och hela hans hushåll visade stor glädje över att ha kommit till tro på Gud. Så den bärande glädjen till Jesus, att tillhöra honom, delas med varandra den där natten. Med sina smärtande kroppar vänder de sig till Gud. Och sedan delar de den glädje med fångvaktaren och hans familj där allt hopp var ute för honom. Och nu direkt så blir de som var helt okända för varandra familj som delar måltiden där i natten runt bordet efter ett dop. Så vi ser genom den här berättelsen massor med bilder av glädjen som andens frukt. Glädje att stå kvar i tillhörigheten till Jesus även när det blir svårt. Även när inte allt blir bra eller är lyckosamt. Glädjen i att dela tron med Jesus tillsammans med andra som ännu inte känner honom men också med dem som känner honom. Glädjen över hur det där kan tas emot och förvandla nästa människa. Glädjen av att vi får dela livet tillsammans mitt i det som pågår i vår oro för framtiden. Allt är ju inte ordnat i den här stunden. Domen står ju fast, så även om fängelsemurarna uppnår de vid det här tillfället äter måltid tillsammans och gläds över Guds förvandling i fångvaktarens liv och hans familj, så väntar ju fortfarande hur ska det här lösa sig. Och när du har läst texten så vet du att de i domstolen dagen efter kommer bli frisläppta. Men vi möter glädje på så många sätt utifrån evangeliet. Och den här gemenskapen blir en gemenskap som bär genom de dagar som följer. Paulus skriver ett brev till just den här församlingen många år senare när han återigen sitter fängslad i Rom, vad man tror. Och det där brevet, om du läser Filipperbrevet, så andas det just vänskap, tillhörighet, värme och glädje. Jag tackar min Gud varje gång jag tänker på er alltid och i alla mina böner för er alla. Och det är med glädje jag ber för er. Glädjen över att vi tillhör varandra och bär varandras liv. Och om du läser igenom Filipperbrevet, kanske den här eftermiddagen när du vilar efter den här gudstjänsten, så kommer du se ordet glädje återkomma. Glädjen över att bli rotad och trygg i Jesus Kristus och inte hitta sin glädje och trygghet utifrån alla de ansträngningarna vi kan göra för att lyckas i livet. Glädjen över att få förmedla budskapet vidare. Glädjen över att vi står vid varandras sida även när det blir svårt. Glädjen över omsorgen som blir delad mellan varandra. Och så hittar du de där orden som du känner igen. Från det fjärde kapitlet står det så här: gläd er alltid i Herren. Än en gång vill jag säga, gläd er. Låt alla människor se hur fördragsamma ni är. Herren är nära, gör er inga bekymmer, utan när ni åkallar och ber, tacka då Gud och låt honom få veta alla era önskningar. Då skall Guds frid, som är mera värd än allt vi tänker, ge era hjärtan och era tankar skydd i Kristus Jesus. Ett fantastiskt löfte om frid med Gud, trygghet i det som är svåraste stunderna. Att komma till Gud med allt det vi är, vår tillbedjan och tacksamhet över tillhörigheten, men också med våra önskningar om det som oroar och bekymrar oss. Och visst andas de där orden, erfarenheterna i fängelset den där natten. Glädje, det innebär inte att vi förnekar våra känslor. Att vi väljer liksom en ytlig glädje genom att trycka ner det andra som är. Som sorg när vi är ledsna, oro när vi inte har lösningar på det som ligger utanför vår kontroll. Utan kom till Jesus Kristus med allt det du är. Och låt honom möta dina önskningar, dina behov och din tacksamhet över att du tillhör honom. Då ska Guds frid, som är mera värd än allt du tänker, ge ditt hjärta och dina tankar skydd i Kristus Jesus. Han visar väg. Tillbaka till det där med ensamhet till sist. I tabellerna om mående i den här Kairos Future-rapporten så syns det att känslorna av meningslöshet, ensamhet, sömnlöshet, ångest ökar kraftigt från 2008 och framåt. Vad hände 2008? Ja, utöver att sånggruppen ABBA förenades på öppningen av Mamma Mia-filmen, så genomlevde världen en global ekonomisk kris där banker började gå omkull i USA. Den svenska kronan som en konsekvens av detta under ett halvårs tid minskade i 40% i värde. Räntorna sköt i höjden. Många orsaker till oro. Frågorna om klimatets påverkan på våran värld. Oro. Och du hittar säkert många anledningar till vad som har fyllt tankar och känslor med oro både nära dig i direkt påverkan på de här sakerna. Och så lanseras den första smarta telefonen. iPhone lanseras. Framväxandet av sociala medier. Och vi har ju alla varit med om hur det digitala har varit en stor hjälp för oss. Kanske också till exempel under pandemin såg vi det. Möjligheten att hålla kontakt med andra vänner, nära, kära. Just på grund av den utvecklingen. Samtidigt verkar det just det här som också är en del av vårt problem. Utvecklingen där vi började se på lycka och glädje utifrån korta ögonblicksbilder utan sammanhang egentligen. Där vi postar våra leenden och glädjen och särskilda situationer och på det sättet möter oss själva med ögonblicksbilderna men också andras ögonblicksbilder som tvingar oss att börja liksom tänka på hur vi har det. Där vi börjar jämföra vår insida, de känslor där vi själva är medvetna om och att livet är lite mer än ögonblicksbilderna. Med den här utsidan drabbar liksom pågående ett samtal med våran insida och där vi ger oss själva förmodligen betyget att jag känner inte glädje. Så där lycklig är inte jag. Jag är ensam. Dopaminkickarna, belöningssystemet i våra hjärnor som vi får vid likesen, som blir samma sätt som andra droger fungerar. Vi behöver mer hela tiden och när vi inte får det så uppstår abstinens. Det verkar helt enkelt ha påverkat oss människor väldigt negativt. Vi blir liksom kontaktlösa med relationer i den där världen. Och det vi har kvar är att titta inåt på våra känslor och hela tiden mäta dem mot utsidan. Och så hamnar vi kanske i uppdelning där vi själva vill visa upp den där utsidan som inte stämmer med insidan. Eller så går vi all in och skriver allt som påverkar vår insida just nu. All vår oro, alla våra problem, all vår smärta. Det vi inte kan lösa själva. Och jag tänker den glädje som är andens frukt kommer utifrån relation och sammanhang med Jesus. Jesus hälsar dig och mig välkomna hem. Och han hälsar oss välkomna hem inte bara i relation till sig själv utan han bjuder in oss till gemenskap med andra människor som vi får bära tro tillsammans med. Sådana som vi är tillsammans den här söndagen. När vi tog namnet Livsledare Landskrona på församlingen när vi flyttade hit 6 stycken 1995 för att starta församlingsarbetet så valde vi namnet utifrån den statistik som präglade vår stad av olika sociala bekymmer, av smärta, av arbetslöshet, av utanförskap. Där Landskrona alltid låg på topp 10-listan bland de 3 första platserna i Sverige med sämst siffror. Och vi tänkte att vi ville komma med ett evangelium, det glada budskapet om Jesus som skulle innebära en vändning för livet. Det är gott att skratta mer men det är inte där som huvudpunkten ligger utan den ligger i den här djupgående tillhörigheten av att helt vara trygg med Jesus. Att han bär våra liv. Att hitta den relationen här med Gud och tillsammans med andra som vill bära den tron tillsammans är familj. Och familj vet vi är inte ögonblicksbilderna från semestern. Där vi alla står skrattande på en strand. Utan det är också magsjukan. Det är också irritationen när alla inte är klara i tid. Och allt annat som en semester innehåller om du har varit på semester. Eller allt som har med våran vardag att göra, av relationer som ska hitta väg tillsammans genom svårigheter, genom det som drabbar oss utanför vår kontroll, av oro och bekymmer, av hopplöshet, av missmod. Det som är våra liv, också fyllda av glädje och sammanhang och tacksamhet. Ett liv som du och jag inte alltid klarar av att regissera upp eller detaljstyra. Ett liv där Jesus vill komma in och säga, jag bär dig. Och det där kan bli pulsen som leder till andens frukt, glädje. Att hålla fast vid den tillhörigheten och vara beredd att, precis som Paulus, oavsett omständigheterna, stå kvar och berätta om vem han är. Som kan förvandla också ditt liv så som det har förvandlat mitt. Tillhörandets glädje i en gemenskap som bär tron tillsammans. Och jag tänker att du och jag kan gå in i att öka de där kontaktytorna med våran värld och varandra. Att ta första steget in i att dela den glädjen med varandra. Att bli den som ställer frågorna, lyssnar och delar din egen berättelse. Att delta i gemenskap för att bära tro tillsammans. Att närma dig den andra i gemenskapen som öppnar upp för det livet där vi bär tron tillsammans. Och ge det vidare också till nästa människa. Glädje. Vi ber. Fånga upp våra liv, Gud, där vi är den här morgonen med våra liv. Med vår längtan, med våra förhoppningar. Dra oss nära ditt hjärta. Och nu när vi går in i nattvardsstunden tillsammans så ber vi, Gud, att du hjälper oss att bottna i din närvaro. Du känner oss med det som vi är bärare av. Oro, sorg, smärta. Tack för att vi får vända oss till dig med våra liv. I allt det vi bär på av glädje, av tacksamhet, av trygghet och tillhörighet. Att vi nu får tillbe dig och lämna allt i dina händer. Kom oss till mötes, Gud, och bär våra bördor. Hör våra bön och hör våra längtan. Tack för att vi får se vad vi lever för. Vad vi egentligen vill leva för. Och att vi får ge plats för det.